Podplay.
Jul, strålande jul, glans över vita vinden.
Det är ett ord som ligger i mitt vokabulär.
Precis, jag ser redan på dina tänder att du kommer säga vita vidder, så jag skiter i det, jag vet att jag ska följa på där.
Gud alltså.
Fy fan. Jag sjöng framför Anna, hon sa. Jag skulle prova på inte, hon sa, vad fint du sjunger.
Nej, men det är varje gång, varenda gång du sjunger för någon, det spelar ingen roll, så säger de så, vad fint du sjunger. Och det är så sjukt, för då blir jag så här, alltså,
ja, det är det värsta som kan hända mig.
Det är så konstigt också, för att det är som att du och jag har bestämt oss för att vi inte kan sjunga. Men det är ändå alltid du som för att du kan sjunga.
Du och jag verkligen, i vår relation har vi sagt, det här kommer två som inte kan sjunga. Vi är på exakt samma nivå, men vi sjunger gärna. Men jag orkar inte bry mig om det du är falskt.
Nej.
Och sen har någonting hänt på senaste året att folk har börjat säga till mig att jag kan sjunga.
Oj, vilken ton typ.
Nej, men du kan ju sjunga, kan man säga till mig. Och då känner jag att jag får, alltså, det är den värsta skammen som sköljer över mig.
Vad är det där?
Okej, nu ska jag berätta den värsta historien i det här. Mm. När vi firade midsommar så åkte jag och Charlotte upp till den där stugan i Sälen där du var med 10-20-åringar. Då kommer vi dit. Jag dricker inte alkohol, Charlotte dricker däremot alkohol. Så hon börjar bli full. Klockan är ganska sent. Då sitter vi inne där det finns som en liten jacuzzi. Och det är en väldigt fin akustik där inne. Och Charlotte är skitduktig på att sjunga. Och gör det gärna. Så hon sjunger olika låtar. Och när jag och Charlotte umgås så sjunger vi ofta tillsammans. Vi sätter på högsta i bilen och sjunger och skriker till samma låtar som vi gillar. Och när vi bodde ihop så gjorde vi det jättemycket. Liksom lyssna på vissa låtar och sjöng med och hade jättekul.
Vi ska lägga in här att Charlotte har ju liksom en helt fantastisk röst. Och har jobbat med musik.
Precis. Så att när hon sjunger så blir det ju som en minikonsert.
Ja.
Men jag är en god vän. Jag vet att Charlotte gärna vill få sjunga här. Folk samlas runt. Liksom. Folk, åh, det är någon som sjunger. Så folk samlas runt där. Och jag är en god vän. Så att jag sjunger med henne. Det blir lättare för henne att få sjunga om vi är två som sjunger.
Ja, och det är allsångskänsla.
Precis. Det spelas musik, alltså, i högtalare och vi sjunger med.
Ja.
Så det är inte så att vi har ställt oss med varsin mick. Men jag vill supporta henne. Men jag är spiknykter när jag gör det här. Så jag tycker att det är jobbigt. Att folk ska tro att jag... För det blir också... Alltså, jag sjunger ju liksom väldigt mycket sämre än Charlotte.
Det är också bara... Chandelier!
Ja, I'm gonna swing. Hon kan sjunga det där. Det kan inte jag. Men jag skriker med ändå. Försöker hjälpa till. Och då har du skaffat en ny pojkvän som heter Henrik. Som jag inte känner så bra vid det här tillfället. Men han är en kille som gillar att ge folk beröm. Det gör han ju verkligen.
Jag sa det faktiskt till honom nästan... för första gången igår. För att det slog mig inte först då.
Att han
är otrolig på att ge beröm.
Det, alltså, han är, där är han one in a million på att ge folk beröm.
Ja.
Och han strör det runt sig hela tiden. Det gör han även då när alla blir ju helt chockade. För jag menar, vi är vana vid hur Charlotte sjunger.
Ja.
Så vi tycker bara det är härligt. Kul, vi sjunger med. Men andra,
stolt också.
Ja, självklart. Men andra säger till henne, du måste söka till Idol. Det skulle vi aldrig komma på tanken och säga till henne, du borde söka till Idol. Snälla, hon använder sin röst till precis det hon vill. Sjunga framför folk när hon är lite full på fest. Alla tycker hon är duktig, hon får må hur bra som helst. Det kan inte bli bättre.
Ja.
Om jag hade en bra röst, exakt det skulle jag vilja använda den till. Få sjunga med till låtar och det skulle låta otroligt.
Right.
Nu får jag skriva upp högsta för att inte höra mig själv. Det är min verklighet. Men då säger också då, Henrik säger till Charlotte, åh, wow, du sjunger så himla fint. Sen vänder han sig såklart till mig och säger, Emily, du sjunger också jättefint. Och då känner jag, jag kan inte säga till honom att jag mår illa nu av att han har sagt det, för att nu inser jag att folk har hört också när jag har sjungit. Han har känt, varför ger alla bara beröm till Charlotte? Vi måste vända strålkastaren mot Emily. Alltså det enda jag vill är att få stänga dörren av mig själv. Men jag kan inte säga till honom, säg aldrig mer det där till mig. Så att jag får bara säga, tack.
Exakt så säger du.
Tack. Så får jag gå ut och ta luft.
Måndag, lika, olika.
Om det är någon man ska akta sig för, så är det männen som hjälper andra män. Jag såg ett fruktansvärt klipp på internet där det är en kille som ska peppa igång andra killar. Alltså det är ju, för det första så, hela liksom You Sleep I Grind killarna, de finns ju på internet. Alltså det är quotes och det är bilder på veniga armar och klockor. Går i kostymer och inget, jag förstår inte riktigt vad det är de vill komma fram till, men de håller på med det här. Och det är en mångmiljardindustri, antar jag. Folk köper ju liksom Jordan Petersons böcker där han har skrivit städa ditt rum. Alla bara, mitt liv är förändrat! Alltså, mm. killar, de har ju ingen och de klamras ju fast vid de här galningarna.
Det är verkligen såhär my way or the highway och att de ska lägga känslorna åt sidan.
Och det är hela tiden att de ska prestera bättre än vad andra presterar. Mm. Det är som att, ska du ta 5 minuters vila? Haha, loser! Inte jag! Springer vidare här, ja. Och alltså, det finns inga män som mår sämre än männen som berättar för andra män hur de ska leva. Vi har ju också case in point, Paolo Roberto.
100%.
Alltså där har du bara sätta en fot framför den andra. Mm. Ha? Ja, bara sätta en fot framför den andra medan du går och köper sex. Alltså, mm. gå och lägg dig. Du borde inte gå upp klockan 5:22. Du mår inte bra. Sov lite längre. Rikta blickarna inåt. Men de har en bild av sig själva som att jag kan inte ha problem. Det är ju jag som berättar för andra hur de ska bli med deras problem. Så här kan man inte må dåligt.
Vi har ju också en galning till ex, till en av våra vänner. Som skrev sms till hela sin umgängeskrets flera gånger i veckan.
Hur de skulle leva
sitt liv. Mm.
Han skickade inspirational. Alltså, ingen bad om de här. Mm. Ingen uppskattade dem.
Det var också så här, behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Han skrev gyllene regeln. Det var det han skrev. Han kunde bara skickat en bild på det från skolan. Mm. Men det gjorde han inte, utan han skrev då själv, vi måste vända blickarna på hur vi behandlar våra mödrar och döttrar. Alltså, sådana där saker kunde han skriva.
Det var alltså kroniskt otrogen.
Precis, han var kroniskt otrogen.
Alltså, med folks mödrar och döttrar. Alltså, helt otroligt.
Den mest manipulativa personen vi träffat. Mm. Men det jag menar med att de är män som hjälper andra män. Alltså om du har råkat hamna nära en sån, backa ut i rummet. Det finns inga som mår sämre.
De har också ofta militärbakgrund.
Lisa, de har inte det, men de önskar att de hade det. De här är inte militärer, de här är militär groupies. Alltså det här är some guys, de här gillar att kolla på videor när Navy Seals övar. Och de kan berätta för en i timmar vilka övningar de gör. Och du vet, först måste man simma 3400 kilometer. Sen är det dags för att dyka ner i en pool med bajs upp. Alltså, det där håller de på. Vad gör du, Lisa?
Hela militären överhuvudtaget är helt sjuk.
Vi ska bryta ner det för att sen bygga upp er. Så att det inte får konsekvenser. Oh. Det är så jävla sjukt. Och vilka kom på det då? Oh. Män som skulle hjälpa andra män, kan jag tänka mig.
Gud, alltså det är så jävla gud.
Militären är ju bara ett enda stort, vi kan prestera mer än vad ni kan prestera. Mm. Mot andra länder bara. Jag såg en dokumentär om andra världskriget. Och då är det så, vilket chockade mig. Det var väldigt intressant. Tyskarna gjorde något som de kallar för sitt blitzkrig, när de tog över hela Belgien och Frankrike på typ 3 dagar. Mm. Vilket jag vet inte så mycket om andra världskriget, men ibland när jag tänker på det så är det så här, hur fan kunde det gå så bra för Tyskland? Mm. I början, det var ju verkligen som att det var Tyskland mot alla andra, och ändå så förlorade de inte på 2 dagar, utan det tog flera år. Och det förklarar de då i den här dokumentären, att det var för att de gjorde det här blitzkriget. Det var någon som kom på att om vi bara matar och matar och matar och aldrig slutar, så är det ingen som kommer hinna ikapp oss. Mm. Så det var det de gjorde bara. Alltså, Frankrike trodde det skulle ta dem 2 veckor, så tog det dem 3 dagar. Så det var ju redan för sent när de liksom började fatta att tyskarna är redan i vårt eget land. Och hur de gjorde det var för att de var tvungna att hålla sig vakna, så tog de jättemycket amfetamin. Mm. Så då kunde de ju hålla på i liksom, ja men 36 timmar i sträck. Och sen förstår de att det sen är så här.
Alltså, killar får
kan
faktiskt lugna
du
ner
sig. Förstå efter att du har varit vaken i 3 dygn, haft ihjäl andra människor, när du vaknar upp på morgonkvisten. Mm, sträcker lite på dig. Mm.
Då finns det en till man är sugen att ha ihjäl.
Då känner man att det finns ett till bord så jag är färdig sen.
Vi är sponsrade av fantastiska HBO Nordic. Och jag är jättestolt över den sponsorn, verkligen.
Mm, jag med.
På HBO, jag pratade om det här förut, så finns det Sex and the City.
En av Lisas 12 referenser härstammar härifrån.
Och något som jag tycker är så fantastiskt med Sex and the City är att där utgår de från ett gäng kompisar. Mm. Och det där pratar du ofta om, Emily. Jo, men just det här att just vänner, det är inte så många i vuxen ålder som ser dem som de närmaste man har.
Nej.
Det går ju från att det var lite grann familjen, och sen går det rakt, precis, sen går det rakt in i pojkvän.
Ja, men det går ju oftast är det där när man är liksom tonåring. Mm,
då är det vän, ja.
I 10-20-årsåldern, där är det vänner, ja. De är ditt liv. Sen hittar du en pojkvän.
Det stämmer.
Eller en partner hittar du. Och då är det dags att bygga din egen familj.
Ja, men det
och det går ju väldigt dåligt.
Ja, men alltså, jag tycker det är fantastiskt om man känner att man kan vara nära sin partner och att man tycker att den absolut är en nära vän och så vidare. Det lägger jag mig inte i. Det tycker jag också är viktigt att man känner sig nära, såklart. Men folk tappar tappar ofta närheten till sina vänner när de blir äldre. Och jag är så himla glad att inte vi har gjort det.
Mm. Det är som i ett avsnitt av Sex and City så säger Charlotte till Carrie, säger hon. Det kanske är så att vi är varandra soulmates. Vi är vänner och killar är bara några som vi ibland träffar och har roligt med. Mm. För att det är ju liksom när Big har gjort lite sjunde gången antar jag. Ja. Och det är lite den utgångspunkten vi alltid har haft. Mm. Det är vi som är soulmates, det är vi som är livspartners. Sen kan vi absolut vara partners och livspartners med killar också. Men det är inte de som är liksom kärnan, det är inte de som är mitten.
Det har alltid känts också som att de är mer utbytbara.
Absolut.
För oss var ju också det här en av väldigt få feministiska referenser. När vi växte upp. Så för mig är det så himla starkt. Jag kände verkligen att det har... Det var ju Hanna faktiskt som tycker du är så bra på att sjunga. Som visade mig.
Ända många som gillar min sångröst.
Så jag fick med mig det ändå ganska tidigt. Och jag är så himla glad för det. Mm. Även om det finns saker som är förlegat i den här serien också.
Nu,
såklart.
Nu när man kollar tillbaka på den snälla. Men den skjutsade oss ändå framåt en bit.
Den ger så mycket styrka. Man får skratta åt killar med för små eller för stora snoppar. Mm. Man får skratta åt att nu gjorde den här personen slut med mig som jag trodde var min stora kärlek. Och så får jag leta efter någon annat jävla fyllor då. Mm. Så är det ju.
Ja, det är tyvärr så vi lever här i världen. På HBO Nordic, alltså, de är liksom som kända för att göra kvalitativ TV.
Det känns dyrt när man kommer in där.
Det är absolut,
om man jämför med
det,
många andra streamingtjänster.
Det här är liksom någon som har lagt tanke bakom. Det här är inte bara något de pumpar ut.
Hade du Rolls Royce på tungan?
Jo, jag brukar ofta gå till bilarna när jag ska försöka beskriva något. En favorit för mig som har funnits på HBO länge, det är tv-serien The Wire. Det här är en tv-serie som så många har sagt, det här är världens bästa tv-serie. Jag har hört så mycket om den och jag bara, jag vill aldrig se den. David har tjatat i flera år. Och sen när vi väl kollade på den, när jag gav upp, då är det bästa jag sett. The Wire är så jävla bra. Jag kan nästan inte beskriva vad det är som är så bra med den. Men det är som att, jag tror den är 4 eller 5 säsonger. Och varje säsong handlar om någon sak som är fel i det amerikanska systemet. Mm-hmm. Det påverkar inte mig så mycket i mitt vardagliga liv. Det är klart det kan vara intressant för mig att se hur de väver in det på olika sätt. Men det som gör att jag känner så starkt för The Wire, vilket gör att jag ofta känner starkt för serier, är när de inte är så såpoperiga. Mm. Jag gillar inte när det är cliffhanger så mycket i olika säsongsavslutningar. Eller att det ska vara så här, nu är någon gravid. Ah, den personen dog. Jag vill inte att det ska hända sådana där stora saker hela tiden. Det är inte jag så intresserad av. Jag är intresserad av att det ska vara ett lugnt tempo. Att jag ska få lära känna karaktärer.
Tror du att läsa en bok?
Verkligen. Och så är det i The Wire. Alltså, vi får känna så otroligt många karaktärer. Och det är alltid så äkta. Det som jag ofta kan känna. Att man i tv-serier offrar sina karaktärer. För en plot point. Alltså du vill få in att det här ska hända. Så då får den här karaktären bete sig på ett sätt som den aldrig skulle göra. Mm. För att du ska få till det där. Så gör de ofta i serier. Och det stör mig. Jag gillar att lära känna karaktärerna och veta hur de reagerar i olika situationer. Då kan inte de bara lägga det på ända. Det kan vara en person som innan hela tiden pratar mycket om att älska sin familj och sen är plötsligt flyttar till ett annat land. Då blir man så här, va? Och de har inte byggt upp det att det ska vara så. Utan det bara kommer från ingenstans. Det är inte intresserad av. Och det får man verkligen inte i The Wire. The Wire för att lära känna personer. Det är ett långsamt tempo. Det känns bara som att jag tittar på en dokumentär. Jag tittar på människor i deras liv. De jobbar som poliser. Jag får följa när de försöker sätta dit olika drogligor. Och jag njuter av varenda sekund. På HBO Nordic kan ni även se på Veep, The Office, ni kan kolla på Vikings och Game of Thrones.
Perfekt för mellandagarna. Man bara vill ligga i soffan och njuta. Så gå in på hbonordic.com så får du prova en vecka helt gratis.
Dags för Du må Stockholm, tänker högt. Häromdagen så pratade jag med en kompis som har pluggat sedan några år tillbaka och som tycker att det har varit lite kämpigt på sista tiden för att hon har haft sån vacklande självkänsla kring det hon lämnar in i form av uppsatser och sådär då. Så vi pratade lite om det och hon berättade att det är så himla speciellt hur det kan vara så höga toppar och så djupa dalar. Och hon erkände motvilligt, hon tyckte verkligen att så här, det här, jag skäms nästan för att berätta det här. Men jag kan verkligen känna ibland att så här, gud, förstå när lärarna läser den här uppsatsen, de kommer få dåndimpen. De kommer säga att det är världsklass, att det är bäst om de någonsin har läst, att de har jobbat som lärare i 40 år men de har aldrig läst något liknande. Alltså den känslan kunde hon verkligen känna ibland kring vissa inlämningar, för att sen då senare känna att så här, jag är usel, avrätta mig, jag är inte värdig i den här utbildningen. Och att det såklart är skitjobbigt att pendla och kastas mellan de där två tillstånden. Och jag stannade upp, jag tyckte det var intressant, och det som jag ville återkomma till och prata mer med henne om var just att hon tyckte att det var så pinsamt att erkänna den här grejen med att, alltså hur lärarna skulle få dåndimpen när de läste hennes uppsats. För att jag kunde verkligen, verkligen relatera till det. Och så kunde jag ju trygga henne och berätta att så här, gud, du berättar verkligen för rätt person, för att det här är vardagsmat för mig. Det var absolut mer förr, men absolut fortfarande now and then så händer det att jag tar mig an uppdrag, eller att nästan så gott som varje gång jag börjar på ett nytt jobb eller när jag börjar på en ny aktivitet. Jag minns förra hösten när jag fick sitta bredvid min kompis Emily som jobbar som keramiker. Så fick jag sitta bredvid henne under hösten när hon skulle jobba med sin keramik. Jag fick sitta bredvid, och så, för jag skulle då få prova, för jag var så nyfiken. Och att jag tänker, när jag får degklumpen i handen och ska knåda för första gången i mitt liv, så tänker jag att Emily kommer bli så chockad nu när hon vänder sig om och ser den här vasen som jag har skulpterat med mina egna händer. Hon kommer bli så chockad, hon kommer få dåndimpen. Hon kommer säga att det är du som är keramiken, Charlotte. Det är du som borde sitta här. Ta min plats, vad har jag här att göra? Du är hur duktig som helst. Alltså sån tankar kan jag på riktigt tänka. Och jag kan förstå varför min kompis drog sig för att berätta det. För att jag tycker inte att man hör talas om de här tankarna. Och då föddes en intressant diskussion. Så då pratade vi om att är det så att hon och jag besitter det här skeva, och att vi är udda fåglar på det viset? Eller är det som det ju oftast är, att vi inte är så unika som vi tror, utan att det kanske snarare handlar om att det är för pinsamt, det är för genant. Man vill inte förknippas med sådana tankar. Men jag vet ju hur jag, och det har jag verkligen för mig att jag någon gång har pratat med dig i alla fall, Emily, om det här med heter det hjältekomplex? Jag är osäker, men att det här som i alla fall är ganska stereotypiskt manligt, att vilja leka hjälte och att liksom att fantisera om att gud, tänk om det var jag som hade fångat upp en ett spädbarn. Jag hade bara kastat bilen åt sidan, kastat upp spädbarnet på ryggen och sprungit till polishuset direkt. Hur killar verkligen kan gotta sig i att fantisera om hur de räddar kvinnor ur brinnande byggnader. Och att vi då har skrattat för att jag är verkligen likadan. Jag kan också ha de där hjältetankarna. Och då var jag ju nyfiken då, för att jag mindes att vi har pratat om det, Emily. Men jag kommer inte ihåg hur du stod i det här läget. Om du också hemsöks av de här tankarna. Och framförallt så är jag nyfiken när det kommer till dig, Lisa. För jag minns inte att du var med i det här samtalet då. Så att jag är då sugen på att ni ska hjälpa mig och bena i... Vad tror ni kring det här? Är det vanligt att man har de här typerna av tankarna och man väljer att inte berätta om dem? Eller är det att jag och min kompis bara har något fel i huvudet?
Alltså jag har ofta som barn tänkt att... Jag har ju märkt att man säger inte när man tycker att man är bra på saker. Alltså, vi är ju växt upp i Sverige, så de har ju vant sig vid. Då har jag alltid tänkt att alla andra, precis som jag, alltid tänker att de är bäst på saker och ting, men bara inte säger det högt.
Mm.
Det var först när jag blev vuxen som folk berättade för mig att de har jättemycket negativa tankar om sig själv. Tänk att de inte klarar någonting, är värdelösa, saker går fel, eller är det deras fel? Alltså, min hjärna har en sån otrolig, alltid en fallucka där den kan bara slänga, det var någon annans fel, pink, vad som än har hänt. Spelar ingen roll. Då tänker jag bara, men det var väl kallt ute den dagen, herregud. Värre saker har hänt. Alltså jag kan liksom alltid bortförklara varför det gick dåligt för mig, eftersom att jag ju egentligen är bäst. Och det är, alltså jag har verkligen ett hjältekomplex. Inte, jag tror Charlotte Mjell vill rädda folk fysiskt. Att hon vill springa emellan, stoppa en bil, hoppa över en buss och liksom rulla vidare. Och så där har inte jag så mycket i mig, att jag vill vara in action. Men jag kan känna starkt också att jag vill... Ibland när jag lyssnar på podden så måste jag pausa podden och tänka på vad jag skulle säga om de hade frågat mig den här frågan.
Är det sant?
Ja. För det är som att jag inte hör resten av podden, för jag bara går och tänker på mina egna argument. På engelska, Lisa. Jag lyssnar på engelska poddar. Och så tänker jag, då ska jag hitta på ett helt scenario för hur det kommer sig att jag får frågan. På
jätteamerikansk engelska.
Självfallet, Lisa. Självfallet. Då, alltså jag har såna utläggningar. Då ska de få veta hur det står till. And in Sweden we do it like this. Alltså då ska de veta. Jag måste också först komma på en bakgrundshistoria till varför de bjudit in mig i podden. Alltså förstår du, menar, varför jag har fått frågan? Så att där kan jag känna mer att jag skulle vilja vara personen som får förklara för folk hur det ligger till. Men jag tror verkligen att fler än vad som vågar erkänna det känner så här. Att de är superbra på saker. Folk kommer bli chockade om de bara visste. Jag menar, varenda person som går in i Idol Edition-rummet tror jag att det ska bli ett viralt ögonblick.
Eller de hoppas på det i alla fall.
De hoppas,
alltså,
ja.
De hoppas och de har ett hopp, alltså, trots att de inte är bra. Det är det.
Verkligen. Men de har ett helt ogrundat hopp.
Jag säger inte det här ofta, men jag tror att jag är mer logisk än både dig och Charlotte i det här.
Ja, du har rätt. Det är ju samma sak som varje gång jag ska påbörja ett projekt och säger det här är inte svårt. Man bara limmar ihop två tårar och så ser det bedrövligt ut sen. Men jag har sån tilltro till att jag kan fixa det.
Du ska rita, du ska baka, du ska göra egna utklädningsdräkter. Alltså jag kommer aldrig släppa det. Men för mig är det verkligen, för jag har ju ganska dåligt självförtroende i mycket. Och sen jättebra självförtroende i det som jag faktiskt är jävligt bra på. Mm. Och då känner jag ju ofta, när jag ska vara programledare, det finns ingen som är bättre än mig på det här.
De kommer ramla av stolarna.
Ja, ja, alltså jag blir jätteglad när jag får sms. Att det här, du är helt otrolig och du är ett proffs och allt sånt. Mm. Men jag känner ju också, jag vet.
I know, ja. Det här visste jag.
Så är det. Innan.
Absolut.
Men om jag ska göra en kruka hos en keramiker som jag bara sitter och kollar på sidan. Mm. Då kan jag ju snarare bli chockad hur bra det blir än att, för jag tänker innan, jag är inte konstnärlig.
Mm, precis, ja. Det här kommer inte bli kul, men det blir inte bra.
Det kommer inte bli kul heller.
Det kommer bli tråkigt och dåligt, men ja. Nu gör vi det.
Men däremot så har jag ju verkligen det här att jag vill rädda folk.
Mm.
Men där vill jag också säga att det är logiskt tänkande, för jag är jävligt bra på det.
Ja. Du är den enda som har något att hålla i dig i där.
Jag känner inte att jag går omkring och hoppas på att jag kommer kunna rädda någon. Jag känner att om det händer någonting, då är jag där och jag kommer lösa
det. Exakt, det som är skillnaden, för att sådana som Charlotte och många killar går runt och drömmer om att det ska ske en stor katastrof. Många drömmer om att hamna i terrordåd. Alltså, jag tror att det är fler än vad du tror avundsjuka på din tsunami-historia. Det är alltså folk som inte har varit i livsfara. Drömmer om att vara i livsfara.
De vill vara in the zone för att sen få berätta ett helt liv.
Det är det jag menar. Vi ser också på film gång på gång på gång på gång. Men det är också, alltså, det man inte förstår är att om man ser en film om någon som blir kidnappad och sen lyckas ta sig bort, du tror den personen lever ett lyckligt liv efter det. Du tror inte den har PTSD. Den kan inte gå in på ICA för att lukta kanel och då bryter den ihop och kissar på sig inne på ICA. Alltså det är inte lika flashigt som när den kryper under något jävla stängsel och man känner yeah i hela kroppen. Men det är klart man får fantisera om sånt här. Det kan man ju få göra. Jag kan väl få fantisera om att jag är med i alla världens poddar och få berätta precis hur det ligger till.
Men jag tänker, alltså jag tycker att det är två stycken helt olika saker. Det här med att först vara hos keramiken och tänka hon måste sluta sitt jobb för jag kommer få jobbet. Det är en sak, och det är en narcissistisk sida.
Mm.
Sen finns det ju den här hjältekomplexet som jag bara tror har att göra med uppmärksamhet.
Mm-hmm.
Tänk vad härligt, vad hyllad jag skulle bli. Ja.
Också.
Ja. Vad hyllad jag skulle bli över det här härliga som jag har gjort.
Det här retar jag David för dagligen.
Mm.
Därför att hans största dröm, alltså han pratar ju alltid om att han vill skydda mig, men det är som att hans största dröm är att jag ska hamna i fara så att han kan få rädda mig.
Mm.
Alltså det är hela tiden, han kan gå efter mig och att jag inte ens gått in i saker så håller han i mitt huvud. Ah, vad nära att du gick in där, men snälla, alltså.
Och det är ju för att det triggar hans område i hjärnan där han blir värdefull. Om vi ska bryta ner det till allting.
Ja, då bara kittlar in och ställer hjärnan så han känner att du behövs. Ja,
antingen får han ta en godis då, snickerskaka, äta upp hela, eller så får han rädda dig från något, det är samma känsla.
Ja.
Men sen kan det ju verkligen vara för mig att jag har ögonen lite för öppna ifall någon vill ha hjälp med vägen eller behöver låna ett kilo socker. Alltså då,
det stämmer att du har. Alltså där,
det är ju något osunt säkert som ligger och bubblar.
Där är det ju också, tror jag, att då får du känna att du behöver hjälp till. Mm. Alltså här, det du också känner är ju att du har förmågan.
Mm.
Jag har så mycket hjälp i kroppen att det är nästan att slösa på det inte hjälpa till här.
Jag går också omkring med en, alltså, ständig irritation mot folk som inte fattar hur lätt det är att hjälpa andra. Alltså, men det är liksom så här, någon har gjort illa sig.
Mm.
Det finns inget plåster, då ska någon gå ner på stan och köpa ett plåster. Alltså, ta ut vaddering i BH:n och gör ett plåster. Alltså, hur svårt ska det vara, förstår du? Så då går jag omkring med den irritationen hela tiden. Så att folk inte kan lösa det.
Måste ögonen öppna.
För jag känner som många andra gånger att om inte jag gör det så gör ingen det. Alltså.
Man ska behöva bära hela jävla världen på sina axlar. Vilsen och ensam.
Öppna mejlkorgen!
Hej Lisa och Emily, ni är den härligaste och mest intressanta duon att få lyssna till varje måndag. Tack för det. Jag är för första gången ensam på riktigt sedan 6 år tillbaka och jag mår skit. Jag har konstant varit i olika relationer sedan jag fyllde 14 och jag är nu 20 år. Emellan de olika förhållandena så har jag alltid fyllt tomrummet med någon temporär kille. Det här påminner mig om någon. För en månad sedan så tog det slut mellan mig och min dåvarande pojkvän och vi var tillsammans i 3 år. Beslutet att göra slut känner jag fortfarande verkligen vara enda rätta för mig och jag står fast med min tanke om att ta ett år som singel för att titta tillbaka till mig själv och mitt eget liv så att säga. Men direkt när vi gjorde slut umgicks jag med en annan kille. Vi hängde, hade lite sex, myste och så vidare. Och det var så skönt för mig då det är en enorm trygghet att alltid ha någon. Men jag sa till honom att jag inte var intresserad av att ha något seriöst och han ville då inte fortsätta ses på det viset som vi gjort hittills. Vilket jag självklart förstår och respekterar. Men nu är jag totalt ensam. Jag har jättefina vänner och familj men det är inte samma sak. Allt jag vill är att sjunka ihop i någon killes stora mjuka famn som jag tycker om. Och bara känna mig trygg och omtyckt där. Jag känner mig så vilsen, ensam, förvirrad och ångestfylld över att inte ha den tryggheten. Jag vet ärligt talat inte vad jag ska ta mig till. Gråter just nu i skrivande stund. Hur klarar man sig på egen hand och hur lär man sig leva utan det ständiga behovet av närhet och kärlek från en kille? Jag vet inte vad jag ska göra, det är så jävla svårt. Snälla ge mig tips på hur jag ska skingra mina tankar och mota bort det där enorma behovet jag har. Ni är bäst, tack på förhand.
Jag känner så här. Jag förstår att vi ska lära oss att vara ensamma och att vi ska lära oss att tycka om vårt eget umgänge och så vidare. Men jag vet också att vi är flockdjur och att vissa tycker bättre om att vara med andra än att vara ensam.
Absolut.
Och då är lösningen för den här personen att bo med en kompis.
Ja, Lisa, det enda jag skulle säga till henne var, vem bor du med?
Ja, hon bor ju ensam därför hon grinar.
Ja, och det ska du aldrig göra.
Nej, det behöver du inte göra, så ingen behöver bo ensam.
Ingen som behöver bo ensam i en lägenhet. Vi dör i det här landet av ensamhet. Ja. Sluta med det.
Alltså,
och
alla...
det är jättestor skillnad på att få ha egen tid, få stänga en dörr och ligga själv i ett rum. Det uppskattar alla någon gång då och då. Men att vara ensam är så jävla vidrigt. Alltså jag har alltid varit en ensamvarg och tänkt, jag tycker det är så mysigt när jag ska bo själv, då är det bara mina grejer för att göra som jag vill. Alltså, jag har bott ensam typ 2 månader i mitt liv, det värsta som hänt. Aldrig att göra om det. Jag bor hellre med en person jag hatar än själv. Alltså, jag känner det.
Vi blir lurade, lyssna nu, jag säger en gång till. Vi blir lurade att man ska lära sig att bo ensam.
Det är helt värt.
Folk säger det. Och det är fel.
Ja, det är fel. De som vill göra det, varsågoda. Men tipsa ingen annan om det. Alltså, vi håller på. Vi är flockdjur. Det är exakt det som är grejen. Och det, alltså, jag kan sakna så mycket ibland. Bara känslan av när jag bodde med mina syskon. Alltså, man kunde bara gå upp en morgon. Så bara gick man rakt in i en annans rum. Som sov. Hoppa på ryggen, skrekade att vad ska du göra idag? Så att den vaknade. Och sen hade man så jävla roligt. Alltså, och klockan kunde vara 02:43 och man kände, jag är den enda som är vaken. Smyger man ner i köket på att, nej men, där sitter Dennis och äter en macka. Då, okej, ska vi gå ut en promenad? Vad händer nu? Det var som att man alltid hade någon att umgås med på ett så otroligt kravlöst sätt.
Men är det inte också lite så att när vi umgås så går livet framåt och när man är själv så står livet still?
Det här pratade vi mycket om när vi bodde ihop. Många. Det var som att våra dagar bestod av mer liv än vad de någonsin hade gjort. För att annars kan det vara att man 2-3 gånger i veckan träffar en kompis. De andra dagarna gör man inte det. Så då har man levt 2 av 7 dagar, om man ska tänka det så. Medan när man bor med sina kompisar så är man ju med dem varje dag. Lever 7 av 7 dagar.
Precis.
För att jag uppskattar så mycket att laga mat tillsammans med någon, att kolla på en serie tillsammans med någon, att gå en promenad och inte gå själv till ICA och handla.
Inte behöva vara rädd hemma om man är liksom mörkrädd. Det finns massa aspekter som
jag tycker alltid det var så mysigt också när jag bodde med Charlotte, att man på kvällen när klockan började bli sådär, vi hade ätit middag och liksom man var färdig med det, att vi liksom planerade upp våran kväll. Jag tänkte duscha. Okej, jag ska städa undan lite. Jag skulle vilja röra ur den här rådan. Vi liksom berättade för varandra vad vi behöver göra innan vi kan gå tillbaka till det vi ville göra, vilket var att äta fryst mango och kolla på bondesökerfri.
Och det där är ju att man bekräftar att den andra finns.
Att det är bara det man behöver.
Ja.
Alltså, jag vill aldrig känna att ingen bryr sig hur jag haft det på jobbet. Alltså, fråga mig så jag får säga, det där är en ointressant fråga. Fråga inte mig det igen. Men jag vill ändå få frågan. Så att jag känner att jag finns. Och om jag försvann skulle någon människa märka det.
Undrar om det där är mycket också där näthat gror. Alltså att man är ensam och känner att man behöver kontakt. Och den snabbaste kontakten är att skriva något elakt. För det ligger, alltså det är ju tungt att skriva något snällt. För många ligger det längre
för
bort.
För många är det, varför är det det då? Ja, men det är för mig också, jag skulle inte skriva något snällt heller. Men jag skriver inte heller något taskigt.
Nej, om du är ensam kanske.
Ja, det ligger ju ändå närmare. Att jag kan känna att jag blir irriterad över något.
Nej, men alla ni som lyssnar nu som bor ensamma, trivs ni? Superbra, nu är ni i den perioden i livet. Gör ni inte det så finns det säkert supermånga i er närhet som ni inte ens vet om, som gärna vill bo mer.
Och man behöver inte heller ta det så allvarligt. För det är många som är så här, men gud, tänk om man börjar bråka. Och då vill jag bara säga att alla ni som är i parrelationer, ni bråkar fan 24 timmar om dygnet. Det spelar ingen roll.
Helt rätt.
Man behöver inte komma överens om allting. Bara det är en person som visar dig, alltså ja, den kommer ibland att spilla på golvet och inte torka upp det. Ja, det kommer vara blött på golvet på toan när du kommer in där. Ja, den kommer glömma låsa när du tycker det är jätteviktigt att man måste låsa. Sånt händer. Men vad får man tillbaka då? Jo, konstant sällskap, någon att prata med, man får utvecklas tillsammans, någon att dela hushållssysslorna och vardagen med. Och det är verkligen värdefullt.
Man slipper också gråta.
Ja, för det är det du behöver, kära du som har skrivit. Du behöver konstant umgänge, du behöver fylla ditt liv med annat än killar. Därför att de är tyvärr ganska värdelösa. Jag ändrar det. De är tyvärr värdelösa, säger jag bara. Det är verkligen inte ganska.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com. Så får du en trevlig jul.
God jul och god... Nej, jag kan inte säga en. Kissing like we were in a twilight. We'll be right back.